I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Dags, avsnitt nummer 2, Börsmagget. Vi är tillbaka, samma tid och kanal som senast. Hur går det med dig, Jörns bullmarknad, allt på med dig?
Ja, blivit av med min förkylning här, men det låter som att du har plockat en. Jag fick lite feedback förra veckan att jag satt och snorade i micken, så vi får se hur det går med dig idag.
Ja, men jag är lite mer väluppfostrad än dig och lite mer van vid att göra mig sociala sammanhang, så jag ska hålla mig ifrån det, men ja, ta tacksam emot feedback om någon tycker jag snorar för mycket, så ska jag försöka bli bättre till nästa vecka.
Problemet var typ att frugan kom på att män har en kortare förväntad livslängd än vad kvinnor har, plus att jag är ganska stor, så hon tror att jag kommer gå bort före henne, så hon började typ tvinga mig att gå ut och springa. Så blir jävligt sjukt för att jag var tvungen att gå ut. Ja, hon tvingade mig att gå ut och springa när det var så här nollgradigt. Och ja, gjorde inte, vad säger man, rören i halsrören. Vad säger man?
Luftrören.
Ja, så det var där vi landade. Men nu är det bättre. Nu är man tillbaks. Gammal god form. Så jag vet inte, vad du för något gött idag att snacka om?
Jag tror bara för att stänga den loopen där, jag tror det är nyttigare att lägga sig och köra lite bänkpress än att gå ut och springa om man vill leva länge. Det säger ju både min empiriska bro science men även forskningen, så du får väl ta ett snack med fuggarna.
Brödraskapsanalysen. Hur, vad skulle du kika idag? Du har lite socionom i skogen och LVMO tror jag, va?
Exakt, nej men vi kan börja med socionomen i skogen. Allas våran Fraser Perring. Som, han är väl utbildad socionom från början, vilket ja, det är rätt logiskt att han har landat i att man ska korta SCA baserat på det. Den utbildningen är väl säkert betydligt mer omfattande i Storbritannien än vad den är i Sverige. Men han och hans firma Viceroy kom ut med en short report i torsdag, sa du väl, på SCA. Och det var väl den andra amerikanska firman Nigaia, eller vad fan de heter, som körde en koordinerad släpp där, skulle jag tro, där de hävdar att SCA har dels överavverkat sin skog och övervärderat sin skog. Så de har dels plockat hem, vad ska man säga, skogsgilden tidigare än väntat. Man har avverkat skog tidigare vad man borde göra. Och man har övervärderat den skogen så som den står. Dels genom att man använder högre marknadsvärdering än vad jämförbara peers gör. Men man har även, enligt Fraser och gubbarna, överdrivet densiteten i skogen, som man hävdar att det finns fler träd per kvadratkilometer i SCA-skogen än det är andra skogar på comparable peers. Det är lite, jag äger ju inte SCA, så jag har inte jättebra koll på det bolaget, och min kunskap kring skog är väl ungefär baserad på det faktum att jag springer i skogen 10 gånger om året. Så har ingen jättehot take på det här. Jag tror rent tradingmässigt så skulle jag nog vara rädd att gå emot Fredrik Lundberg i ett sånt här bolag. Och om det här bolaget sätter sig 15%, det är inte så stort det, så står nog Fredrik gärna på vänstersidan i orderdjupet och suger upp varenda aktie han kan få tag i. Och han skulle säkert gärna plocka ut det privat om det skulle vara så. Och han har en lång historia som både skogsägare och liksom en gillar att äga bolag som är exponerad mot byggcykeln och hela den världskedjan. Så jag tror kan säkert ligga någonting i analysen och att det kan finnas marginella felaktigheter i hur man har värderat den här skogen. Men jag tror det är nog inget konkursfärdigt bolag, så jag skulle nog hålla mig borta från det korta. Vad säger du?
Det var väl någonting med att de hade förändrat, att de hade ändrat värdering 2019. Så när du tidigare så har varit en DCF och nu gjorde man form av någon annan värdering. Och vi tittade ju lite snabbt innan att balansräkningen hoppade upp ganska mycket mellan 2018 och 2019. Så man såg det efter att de spann av Essity där, så ser man ju att balansräkningen går från 60 till 100 miljarder nästan på ett år. Så det kanske ligger någonting i det. Jag vet inte, jag är inte så fantastiskt insatt i det här faktiskt. Det som är underligt är väl att varför Lundberg skulle, eller varför SCA skulle vilja göra det här egentligen, för att det kommer ju komma tillbaks och bita dem någon gång. För om inte skogsvärdena finns där och säljas, så kommer de behöva skriva ner det. Och det känns som att ägarstrukturen är ju så långsiktig som man kan få tag på egentligen. Utan det är väl, du har väl eviga ägare egentligen i bolaget. Så jag vet inte riktigt. Vi får väl se hur det spelar ut sig. Det är rätt kul att följa i alla fall. Men har inga marker på bordet här direkt.
Nej, man har ju full respekt för Fraser Perring efter Wirecard-historien. Även att han åkte in och vevade lite med SBB-djuren. Så han är ju verkligen en kul aktör på börsen. Men skulle kanske inte rygga hans trades helt blint. Och från en härlig källa skog till en annan läder, lack och läder. Om jag säger det, vad tänker du då? Du tänker LVMH och du tänker Mange. LVMH kom in med en bra rapport, en riktig kioskvältare, en käftsmäll till alla som var besade luxury. De stängde 2023 med en tillväxt på 9%. Man tryckte upp lönsamheten något sämre. EBIT var upp 8%. Så du stänger böckerna med 86 miljarder euro i topline och 23 miljarder euro i EBIT. Det verkar som att det gått tämligen bra across the board. Tydligen Sevora gick exceptionally well. Du hade även tax-free-butiken som gick jäkligt bra. Och sen så gick ledermärkena bra med Louis Vuitton i spetsen. Vad säger vi om det då? Vad har vi för tänk på det? Är det kanske ytterligare ett tydligt tecken på att LVMH och kanske AMS är bäst i sektorn?
Det finns ju väldigt få andra bolag. Om du tänker vilket bolag du skulle vilja äga länge, eller om du fick välja en aktie och äga under resten av ditt liv, så tror jag LVMH är väl där egentligen. Det är väl det mest durable som du kan komma över till. Ja, det är ett fin värdering. Och liksom, du kan ju kolla igenom hur var vad Arnold har gjort i bolaget. Och jag kan rekommendera också alla att lyssna på en podcast från Acquired, en amerikansk podcast som går igenom hela LVMH över 4 timmar. Vi kan lägga den i avsnittsbeskrivningen också för alla som är intresserade om hur han byggde upp bolaget från start.
Bra tips. Jag har också lyssnat på den. Den är skitbra. Superintressant. Och om inte annat så, ja, 4 timmar som sagt. Så om man har svårt att somna kan man alltid lyssna på den innan man ska somna.
Ja, jag lyssnar på dem varje kväll när jag somnar. Så det är ganska nice. Så man ser vad man och hon är.
Frågan är mycket detta till idag. Det. Men ja, generellt gör den bra podd. Men det är svårt att lyssna på alla ett svep.
Ja, jag är lite ADHD tror jag. Jag har svårt att... Ja, om jag inte lyssnar på 2 gånger... 2 gånger farten när jag lyssnar på någonting, så då klarar jag inte av att koncentrera mig, så då blir det att falla bort. Och när man sover så är det inte så jävla nice att lyssna på grejer med 2 gånger speed. Så ja, det är väl lite så med det. Men nästa del, vad hade vi mer? Jag såg att DNB var ute och stal vårat bullcase i Borg. Var det någon analys som du läste igenom, eller var jag den enda i podden som läste den?
Nej, jag läste den med. Och jag kan väl börja med att vi har inga sponsorer på podden i dagsläget, så om man ändå ska begå IP-stöld så kan man lika gärna med att sponsra oss. Så ni vet ju vart ni hittar oss, ni kan gmaila en DM, det är bara att skicka ett mail så tar vi gärna som sponsor nästa avsnitt. Men de är ut på samma tema som vi snackade om senaste avsnittet, att det finns en extrem spread mellan multiplarna för US-listade och norsk-listade.
Inte US-listade, Mellanöstern är det.
Så nej, ju... men du har ju en spread mellan både de som är listade i Norge och i USA jämfört med värderingarna i Mellanöstern. Men den kanske deltat kanske är störst i Norge vs Mellanöstern.
Mm.
Och det kanske säger något om investerarbasen.
Ja, du har ju Borg som är då parallellistat i både Norge och USA. Sen har du Shelf som enbart har den norska... den norska värderingen eller den norska listningen. Men det som var intressant var ju då att de gick ju igenom ADES, ADC och även ADNOC och tittade på att värderingen hamnade någonstans mellan 12-11 gånger EBITDA för detta och nästa år. Kollar man på Borre så är det väl på 4,5 och 3,5 kanske. Och motiverar då att Borre är undervärderat med 130-300% givet ja, raka multiplar. Och att Shelf skulle vara 190-650% för undervärderat jämfört med de Mellanösters peers då. Men sen vi gick ju igenom det här i förra avsnittet också att du har ju egentligen garanterade kunder för ADES då, som är Saudi Aramco som sitter på 80% av riggarna ungefär. Och sen för ADNOC så har du ju, ja, för ADNOC Drilling så har du ADNOC som är kund då. Och där är ju ADNOC garanterade rates till 95% av marknadsvärdet, även om inte ADNOC använder ADNOC drillingsriggar. Så du har en helt annan dynamik. Men det som är intressant här är väl snarare att det finns ett ganska tydligt case för M&A. Så ADES skulle kunna köpa Borr och betala med aktier. Så om vi tittar på ADES då, till exempel idag som faktiskt har äldre riggar än vad Borr har, så värderas ADES till 300 miljoner dollar per rigg, medan Borr värderas till 150 ungefär. Så du har ett värderingskap på per rigg som är dubbelt ungefär. Så för en ADES att köpa upp Borr, stoppa in det i sin egen infrastruktur, ja, det hade nog make sense från ett värderingsperspektiv. Och jag tror inte att det är helt omöjligt att det här kommer ske någon gång de kommande år. Jag tror det är en ganska jag skulle inte säga hög sannolikhet, men det finns nog en 15-20% möjlighet i alla fall.
Det är ju definitionen av ett bra kapitalallokeringsbeslut. Du får det extrema multipelarbitraget genom att betala med din egna aktie. Och du får tillgångar som du kan sätta i arbete direkt, operativt och göra bra avkastning på. Så man kan tänka sig att om inte bankerna börjat pitcha det redan till gubbarna i Mellanöstern, så lär de ju vara på väg på flyget ner nu. De kanske avvaktar lite nu när det smäller en del, men om några veckor.
Ja, får ta lite omväg här. Men sen hade jag en grej till här som jag skulle vilja ta upp som jag såg här i morse. Så Flutter då har ju noterats i USA idag. Flutter är då bolaget som varit noterat i Storbritannien, eller Irlands bolag från början, men de äger FanDuel till exempel i USA, men även PokerStars, Paddy Power och även Betfair. Jag skulle säga att de 4 mest kända sajterna som de bedriver.
Och det är ju ändå household brand får man ju säga. Om man tycker Unibet känt i Sverige så är det här Unibet fast på global skala. Det är ju kvalitetstillgång.
Ja, ja men exakt. Och det har väl alltid varit lite mer rumsrent än till exempel GVC då, som har lite mer, lite brokigare historik. Men man sa egentligen att vi vill ha möjlighet att ha en noterad aktie i USA så vi ska kunna attrahera personal. Och det betyder ju egentligen stock-based comp eller optionsprogram och liknande till ledning och även personal. Men man sa också att man vill ha bättre access till kapitalmarknaderna. Så om man tittar sig runt omkring så tittar vi i Europa till exempel. Nu finns det inte så många spelare kvar i Sverige då, men du har ju ganska hyfsat billiga operatörer. Och menar, handlas Flutter till, jag tror 16-17 gånger EBITDA, medan Kindred var väl på 7-8 gånger kanske. Det blir en ganska bra affär och bara plocka in det över tid. Hur som helst, vi får väl se hur aktien utvecklar sig. Den har dragits lite på slutet, men jag tror att det är mestadels ett positivt trading update i sektorn och även att Kindred utköpet händer.
Det kan ju bli intressant att se om det får fart på snacket kring en dubbellistning av Evolution igen. Det har väl varit någonting många har snackat fram och tillbaka om, men bolaget har väl aldrig yttrat sig egentligen positivt i det. Men det borde ju vara ligga i korten om det här blir en framgångsresa, så ökar väl pressen för Evolution och gör något liknande.
Det finns ju väldigt lite, det finns ju ganska lite rational för Evo egentligen att notera sig i USA, förutom att få upp värderingen på aktien. Det är egentligen enda anledningen. Tittar du i Evos topp 10-lista på vägar eller topp 20 så är det ju rätt mycket amerikaner där ändå. Det finns ju inte så mycket stora europeiska investerare som är i listan, utan då har vi Capital Group som störst och därefter en harang av amerikanska fonder egentligen.
Man ska även ha med sig att det är en administrativ mardröm att vara listad i USA jämfört med i Europa med Sarbanes-Oxley. Och jag har väl hört några så här nyckeltal att bara liksom för att bli SOX-compliant så får man slänga in 50-100 pers till på accountingavdelningen bara för att liksom administrera den biten, och att det är sjukt mycket jobb i sig, vilket gör att du tappar fokus från värdeskapande aktiviteter och lägger mer fokus på att vara compliant med ett tämligen stökigt regelverk jämfört med det vi har i Sverige.
All right, är vi klara med första delen här va? Ska vi hoppa över till ett nytt, nästa, detta avsnittets djupdyk. Så förra veckan så körde vi Drillers, men idag kommer vi gå in mer på food delivery. Och det här är ju egentligen en sektor som inte har några svenska spelare, eller det finns lite svenska involverade, men du har egentligen inga svenska bolag som har varit drivande här, utan det som folk kanske känner till mestadels från Sverige är väl Foodora. Jag vet inte vilka andra food delivery-bolag som håller till i Sverige riktigt.
Volt har väl funnits här i alla fall. Jag är ju ingen lojal kund, men det har ju Volt och Uber Eats finns ju också. Och sen har du den gamla klassikern Online Pizza som har väl en viss koppling till Foodora och även andra spelare i sektorn.
Ja, men exakt. Vi tänkte gå in här på food delivery, en ganska intressant bransch. För det började som en väldigt rationell industri, spelare som ville tjäna pengar, men sen kom 2010-talet, industrin började växa väldigt snabbt, riskkapitalbolag, venture capital i USA växte explosionsartat, tack vare att fler och fler investerare allokerade pengar dit, och vi såg att startups blev en jätteattraktiv investering för många, och det pumpades in pengar under en ganska snabbt, så från 2014-15 började egentligen fram då till egentligen 2022 så hade vi ett enormt kapitalinflöde i branschen, och vi tänkte vi skulle gå igenom industrin och se hur, som är lite som en case study över att hur ett bra investeringscase kan bli ett riktigt dåligt investeringscase på grund av hög konkurrens, mycket kapital i industrin. Och vi kommer komma tillbaka till det här sen när vi går igenom RIX också vid ett senare tillfälle. Men då är det lite på andra sidan, att det har en industri som är mer svulten på kapital. Men här har du en industri som det fanns oändligt med kapital för. Och vi kommer gå igenom spelarna i Europa och även i USA. Det är en stor industri även i Asien, men vi har valt att begränsa oss något. Och sen vid ett senare tillfälle så kommer vi också gå igenom meal kits då med Chef Hello och HelloFresh och Marley Spoon och de andra spelarna som har varit aktiva i den svängen. Men vi börjar med food delivery, för det var den faktiskt den tidigare branschen av de två. Först är det en sak som vi måste ha ganska klart för oss när vi pratar om food delivery. Så det finns två olika modeller här. Och det är någonting som kommer vara återkommande genom hela avsnittet. Och det är, på ena sidan så har du marketplace och på andra sidan så har du logistics. Det är de två termerna jag kommer använda. Marketplace fungerar på ett sätt som att det är ungefär som ett Blocket. Och det var den första modellen. Det här användes egentligen för att ersätta telefonen. Så istället för att du ringde din lokala takeaway och beställde en order, så gick du in på en app och du fick upp alla restaurangerna i ditt område och du beställde därifrån. Ordern gick till restaurangen och därefter så var det restaurangen själv som levererade. Det som är problematiskt här när det är väldigt mycket folk som beställer på samma ställe som på fredag kväll till exempel, är att restaurangen kanske inte ens har personal tillräckligt, utan du tar en, två, ibland tre timmar innan du får maten. Och det var en sak som blev lite problematisk för Marketplace. Men för den som driver plattformen så är det extremt lönsamt. Så du plockar ungefär 10-12% kommission på ordervärdet. Så om någon beställer för 200 kronor så plockar du 20 kronor i kommission. Det är vad du tar och du får det av restaurangen. Restaurangen levererar maten själva och du behöver egentligen bara betala för din personal och du behöver betala för att driva plattformen och sen för marknadsföring för att få in mer personer till själva plattformen. Det som händer
sen... som lead generation kan man säga, som en affiliate kanske.
Ja, exakt. Du driver helt enkelt efterfrågan. Det som hände var att många av de stora kedjorna som McDonald's till exempel, de vill inte vara med här för att de vill inte ha sina egna, varför skulle de ha sina egna förare? De började göra lite laborera med det här senare, men de vill inte ha 4-5 personer i varje restaurang som bara skulle cykla ut med mat. Och därför kom då det som kallas för logistics. Och det är när du går in på Uber Eats eller Foodora och du beställer mat från, typiskt sett är det mer centrerat runt kedjor, medan marketplace är mer centrerat runt independents eller små enskilda restauranger. Och därifrån så växte logistics upp. Problematiken med logistics är att du måste ta en högre kommission, för att du måste också betala för föraren, för att föraren jobbar för plattformen. Så föraren kanske måste få 40, 50, 60 kronor för att cykla eller köra med moped med maten till den personen som beställer. Så det är de två stora skillnaderna. Och hittills idag så har vi inte sett någon logistics-plattform egentligen som har varit lönsamt. Vi har framförallt DoorDash i USA som har 60% marknadsandel där. Sen har vi Uber Eats och Delivery Hero har också en del. Och även Deliveroo som inte heller lyckas komma till lönsamhet.
Spännande. Vad tänker vi? Ska vi börja med ett bolag först? Bolag för bolag eller?
Jag tänkte vi kunde börja där det började tidigast. Eller först. Så Takeaway grundades i Holland 2001. Och det var egentligen det första bolaget som kom till marknaden. Och det grundades av Jitse Groen. Eller Groen. Ursäkta mitt holländska uttal. Jag tror att det är Groen. På holländska. I alla fall, han är fortfarande vd och äger 8% av bolaget. Så han jobbade först på sitt studentrum i Holland och bootstrappade bolaget från start. Han använde även den här tiden sitt studentlån för att hålla bolaget vid liv. Först 2012 så tog bolaget emot sina första riskkapitalpengar och då hade man hållit på i 11 år. Om vi ska ta det som en parallell då, så startades Uber Eats 2014 och började expandera 2015. Så innan de tog sina, innan Just Eat eller innan Takeaway tog sina första pengar, så är det faktiskt närmare än när Uber Eats startades då för 9 år sedan. Man satsade inte mycket på tillväxt i början när man fick in de här nya pengarna. Och man gjorde faktiskt en till runda året efter och tog in 74 miljoner euro. Pengarna användes till att förvärva det tyska bolaget Lieferando, som hade redan varit i Holland, men man tog sig sen över till Tyskland. Och det gjorde också att man fick en viss exponering mot Polen, så man började bygga en liten position då i Centraleuropa.
Okej. Okay. Men visst, man plockar in pengar externt, men det låter fortfarande inte som något jätteunder om man liksom snackar unicornbolag. Det här är ju inte ens 100 miljoner euro man plockar in.
Nej, och det var egentligen allting man tog. Och om vi kollar sen på DoorDash, så tog ju många miljarder dollar innan de kom till marknaden. Men det var lite så som skedde med venture capital. Man kortade ner tiden för allting. Man ville snabbare få avkastning på sina pengar. Och det gjorde att man plöjde in mer och mer pengar. Och man tilläts vara olönsam till en större utsträckning än vad man faktiskt var tidigare då, under den här tiden. Och det här var ju faktiskt precis efter att internetbubblan sprack. Så det var nog ganska tufft i början där. När man 2002-2003 försökte bygga ett internetbolag.
Man märker ju det på Jitsen med det. Men alltså, jag är inte underhållningsvärde, kan man göra. Jag kommer att lyssna på en del Q&As kopplat till när man har haft kvartalspresentationer. Jitsen är ju kanske inte analytikernas största älskare. Han älskar inte analytiker, kan man konstatera. Han dumförklarar dem gärna i sittande samtal, vilket jag är skuld.
Absolut, han var ganska aktiv på Twitter också. Men jag tror att han fick ganska mycket pushback från investerare, så nu har han inte. Han fick in, det blev en aktivistkampanj lanserad mot Takeaway under ett senare tillfälle, under 2021. Men vi kommer tillbaka till det. Så om vi flyttar över oss lite grann i Europa till Delivery Hero, som var en av de tidiga pionjärerna också i Europa. Så Niklas Östberg som startade Online Pizza, han var en av grundarna Online Pizza i Sverige. Jag vet inte om ni minns det, men jag kommer ihåg hur den här sajten såg ut. Men det var att, ja, då var ju enbart desktop. Så du gick in på din dator och du gick in på en hemsida. Du beställde pizzan där egentligen och restaurangerna fick ladda upp sina menyer själva. Ibland fanns ju inte grejerna. Ibland, ja, det var ju inte alltid att restaurangerna var jättenoga med att ladda upp den senaste menyn och sådär. Men det var i alla fall så det startade. Delivery Hero startades först 2011. Så, och då åkte Niklas ner till Berlin, startade Delivery Hero tillsammans med ett par, jag vet inte om det var vänner eller gamla kollegor eller liknande, men det var ett gäng på 5 stycken. En av grundarna var faktiskt en person som heter Fabian Siegel, som sen startade Marley Spoon, som är en av HelloFresh största konkurrenter. Men han gick ifrån Delivery Hero efter några år och startade då Milkit-bolaget Marley Spoon istället. Delivery Hero tog direkt in VC-kapital. Man började expandera, man gjorde det först till UK men även till Australien. Och man förvärvade ganska snabbt efter det också en plattform i Tyskland som heter Lieferheld. Så inte Lieferando då som Takeaway köpte. Därför så började man direkt expandera till Sydkorea men även Kina. Och Sydkorea kom och blev en ganska komplicerad historia för Delivery Hero knappt 10 år senare ungefär.
Lite annorlunda expansion att gå dels globalt men också så icke-sammanhängande globalt, eller?
Ja, det var kändes ganska opportunistiskt. Varför man gjorde det vet jag faktiskt inte. Men man spred ju sig väldigt snabbt internationellt. Sen är ju grejen att det finns ju väldigt få faktiskt fördelar med att vara i länder som är bredvid varandra. Ofta har du lokala brands, eller plattformarna har lokala namn. Alla restaurangerna i enskilda länder är ofta ganska olika mot vad det är i andra länder. Du har ju de stora kedjorna som McDonald's till exempel, men till skillnad från det. Och kunderna är ju annorlunda, så du har inte jättemycket fördelar av att ha. Om du har Sverige så betyder inte det att du automatiskt kommer att vara stark i Danmark. Och det syns överallt i landskapet fram tills idag. Vad som hände tidigt var att Delivery Hero Fick jag ett problem med polisen. De blev anklagade för att anordna dosattacker mot sina konkurrenter. Och 2012 så raidades bolagets kontor av tyska polisen. Men det stoppade inte bolaget, utan man fortsatte. Och 2014 så förvärvade man ett bolag som heter Perdidos Ya i Latinamerika. Men man köpte också pizza.de i Tyskland. Sen gjorde man sin största move hittills, så det var att köpa sin turkiska konkurrent Yemek Sepeti för 530 miljoner euro. Så du fattar ju vad vi är på väg. Vi hör ju redan nu att värderingarna är betydligt, har växt ganska snabbt. Så enbart 2015 så är vi uppe nu och betalar över 5 miljarder SEK, 6 miljarder SEK för bolag. Intressant, samma år så köpte man faktiskt Foodora från inkubatorn Rocket Internet, som då blev en av största ägarna i Delivery Hero. Det var då Foodora som är i Sverige, så om du beställer mat idag så är det, om du beställer från Foodora så är det Delivery Hero som äger den portalen. Och sen gjorde man ett stort förvärv i asiatiska marknaderna, framförallt i Sydostasien, så länder som Thailand, Indonesien och så vidare. Där köpte man bolaget Foodpanda, som hade en väldigt stark position i Sydostasien vid tillfället. Och då betalade man 3 miljarder dollar. Men samtidigt så förlorade man på hemmaplan. Så man i UK var man faktiskt tvungen att sälja sitt brittiska bolag Hungry House till Just Eat, som gick vinnande ur den striden. Men man köpte det då, man sålde det då för 200 miljoner pund, som man gav upp den brittiska marknaden, som är faktiskt den viktigaste och största i Europa tillsammans med Tyskland.
Det låter som lite halvdyra förvärv. Jag antar att det inte var några kassaflödesmultiplar man betalade för det här, utan det var mer salesmultiplar för market access, eller?
Betalar gross merchandise value. Så vad gross merchandise value är, då är det vad du som kund betalar. Så om du går in och köper en måltid för 300 kronor, då är det ditt gross merchandise value. Du får kanske 30% av det. Så din omsättning kommer vara 30% av de här 300 kronor, så 90 kronor. Så det är så själva... själva income statement fungerar från bolaget.
Så det är ungefär som om man skulle köpa bar baserat på vad slutpriset till kund vid pump i en bensinstation då?
Kanske mer vad oljan som man pumpar upp är. Ungefär samma. Jag vet inte, typ.
Ingen vidare koppling till det riktiga kassaflödet i fall. Det är venture capital i sitt esse.
Nej, men sen så bröt det ut, så du hade ju många sådana här krig, alltså i många marknader. Så här såg det ut mycket i iGaming också på den här tiden. Jag kommer ihåg det att när vi investerade i Cherry till exempel 2014-15, Cherry spenderade 50% av sin omsättning på marknadsföring vid den tidpunkten. Och du såg ju samma sak här, men jag tror att i Tyskland så har Takeaway sen efteråt sagt att de spenderade 100% av sin omsättning på marknadsföring. Så det blev ett fullskaligt krig egentligen i Tyskland. Så i december 2018 så hade Takeaway då, som hade expanderat in i Tyskland från Holland, de gick vinnande ur den striden. Och några månader senare så lämnade också Deliveroo-marknaden. Och Takeaway fick då ett monopol. För man hade tidigare köpt den tredje och den fjärde största spelaren i marknaden. Och man slog ihop dem. Och så blev man nummer två tillsammans då. Och Delivery Hero var den största spelaren. Men sen så blev man extremt aggressiv under ett par år. Och till slut så gav Delivery Hero upp och lämnade marknaden. Eller, de gav inte upp, men de sålde den tyska marknaden för 930 miljoner euro. Och vissa delar av det här betalas med aktier. Så det skedde ju mycket av den här förvärven som gjordes då. Det skeddes med aktier. Och man blev en 18% i aktieägare i Takeaway. Och det som var intressant var att Just Eat, eller Takeaway då, som det hette, de lyckades faktiskt få upp till en 60% i EBITDA-marginal i den tyska marknaden. Och det här har använts lite som en case study för hela industrin. För i Tyskland så hade man en fullskalig marketplace-marknad. Vilket gjorde att man hade inget av det här logistics. Alla orders skedde via marketplace. Det var enbart den här lead generation som man hade. Och man var egentligen en monopolist. Så man hade alla restaurangerna. Och brytas in på en sån marknad är ganska tufft. För att du måste, om du kommer in som en ny spelare, då måste du signa upp varenda restaurang eller de flesta restaurangerna i den marknaden för att någon ska kunna starta beställa från dig. Så det blir lite av en hörna och ägget. Så det är ganska tydliga nätverkseffekter. Att varje restaurang som kommer till plattformen gör att det blir mer värde för kunderna. Och ju fler kunder som kommer, det mer värde blir för restaurangerna. Så för Delivery Hero då, de var ju tvungna att lämna den tyska marknaden. Och det var trots att man hade sitt headquarter i Berlin. Så man var faktiskt inte alls aktiv i den tyska marknaden. Men man kom faktiskt tillbaks under pandemin under 2021 när pengar var gratis. Och man lanserade Delivery Hero från scratch och sa att vi kommer ge Just Eat eller Takeaway en kamp här då. Men man lyckades aldrig och 9 månader senare så la man ner det försöket eftersom man inte fick någon direkt traction.
Hur funkar det då när det var mer eller mindre monopol i Tyskland och Takeaway skötte inga leveranser? Var det restaurangerna själva som anställde ett gäng gubbar över tjejer på cyklar då, eller var det någon tredjepartsaktör som gick in och körde logistiken separat för dem?
Det finns både och. Så det var framförallt i den tyska marknaden så hade du många mindre independents. Det är inte så jättemånga kedjor i Tyskland om man tittar på själva utbudet av restauranger. Så då är det ofta, du har en ganska stor turkisk community till exempel i Tyskland, framförallt i Berlin. Men då kanske de har 5-6 personer som jobbar i restaurangen och får de in ett gäng orders. Och sen så har de någon av dem som får åka iväg med bilen eller moppen och leverera dem. Och det var så det funkade. Vilket gör att du har ju inte den här effektiva delen som logistics har. När du ser var din förare är någonstans och du kan tracka dem. Så det blir ju en sämre upplevelse för kunden. Men oftast i och med att plattformen bara tar 10% kommission istället för 30% då, så blir det också billigare. Och oftast är det de restaurangerna med lägre prispunkt som använder marketplace. Men det finns också tredjepartsleverantörer. Så i Storbritannien till exempel så var det ett bolag som heter Stewart som gjorde mycket av det här. Och då anställde restaurangerna själva och så fick de betala en kommission då för att till Stewart för att de körde iväg med, för att de hade en förare som kom till restaurangen.
Okej. Och innan vi lämnar Delivery Hero för nu, sitter de fortfarande kvar med HQ Berlin trots att de har begränsad verksamhet där, eller har de flyttat det så de är närmare affär?
Nej, de sitter kvar i Berlin. Så bolaget är kvar där. Men de har ju många kontor runt om. Det är ju Delivery Hero fick egentligen stryk i de flesta marknaderna i Europa. Så man hade inte särskilt mycket europeiska marknader kvar. Så Sverige då till exempel är väl själva, det är väldigt det är väl ett undantagsfall. Men sen är det Latinamerika och även Asien som har varit det största för Delivery Hero. Och man har ingenting i USA heller.
Okay. Vad säger du? Ska vi hoppa vidare på nästa bolag? Vi har ju nämnt dem redan lite sen innan, men ska vi fortsätta lite på vinnarna i Tyskland? Takeaway, eller nu mer Just Eat Takeaway.
Ja, exakt, det blir det snart här. Men under tiden som man fokuserade på tyska marknaden och att vinna över Delivery Hero så la man också ner sin brittiska verksamhet i konkurrens mot Just Eat. Och Just Eat ungefär, det är också det var tidigare en fullt marketplace fullt marketplacebolag, men man hade ganska dåligt management. Så de såg inte riktigt vad som komma skulle med att Logistics vann marknadsandel. Då var det också Uber Eats som kom in i marknaden, så Just Eat skulle komma och få problem. Och det var också i Storbritannien som det nästa stora europeiska kriget skulle utspela sig. Så i den brittiska marknaden så hade du då dels Uber Eats som hade lanserat i landet 2016. Knutit till sig ganska stor del av marknaden genom bland annat exklusivitet av McDonald's. Och McDonald's är typiskt sett 25% av hela volymen för food delivery i en marknad. Om du tar bort typ Italien där ingen äter typ McDonald's. Men i vanliga länder så har du mycket McDonald's. Och sen har du också Deliveroo som hade tydligt fokus på lite finare restauranger. Och även väldigt fokuserat på London och de södra delarna av landet. Men det här skulle ändra sig då. Och Just Eat var framförallt fokuserat på den norra delen av UK då, som är betydligt fattigare än den södra delen. Och där du har många av de här marketplace-restaurangerna där du köper kebab för 10 pund och så liknande. Och Just Eat började förlora marknadsandelar ganska snabbt. Och man ville inte riktigt ändra sig heller. Man körde vidare med marketplace. Man hade ingen order eller tracking av ordrarna i appar. Och de stora kedjorna. Och om du tänker på ett land som Storbritannien så har du ganska många stora kedjor. Och de vill inte leverera själva. Så när Uber Eats och Deliveroo kom till dem och sa att vi kan leverera det här. Vi har venture capital backning. Vi behöver inte tjäna några pengar. Vi gör det till lite dyrare än vad Just Eat gör marketplace. Ja, då blev det att många av restaurangerna kom väldigt snabbt in på de plattformarna. Och Just Eat började förlora marknadsandelar ganska snabbt. Så Just Eat behöll sig ganska bra i den lägre delen av kostnadssegmentet. Eller de billigare måltiderna. Men för de dyrare och även för mycket de här QSR eller snabbmaten så förlorade man snabbt. Och det blev lite av en panikgrej att man började lansera logistics också för att försvara sin marketplace och försvara sin marknadsandel. För i den här industrin så var det bara marknadsandel som spelade roll. Det var det man fick betalt för. Det var det alla värderingarna värderades på, hur mycket marknadsandel du hade. Så vad hände var att man hade en stor aktivist som gick in i Just Eat. Man tjänade bra pengar. Man hade 30-35% EBITDA-marginaler under den här tiden. Och om du tänker på plattform som Blocket, du har ju inga större investeringar. Så det var bra. Fritt kassaflöde, väldigt lönsamma modeller. Men Catrock, en amerikansk investerare som kommer från den här hedgefonden Tiger Global. Så en av de framgångsrika personerna på Tiger Global spann av och startade sin egen fond som blev då en aktivistfond. De drev en aktivistkampanj länge att de skulle försöka sälja sig själva. Och då la faktiskt Takeaway, som sen blev Just Eat Takeaway, ett bud. Men det dröjde ett par år efter att den här kampanjen började. Okay. Och budet lades då 2019. Och det gick igenom 2020 efter att konkurrensmyndigheten sa ja till det.
Okej. Okay. Hur ser marknaden ut i UK då?
Alltså det är, marknaden i UK idag har väl hamnat lite i ett... den har väl stabiliserat sig. För du har haft Just Eat och Just Eat Takeaway. Så de hade marketplace som var väldigt lönsamt. Men de tvingades in och investera i logistics. Och man hade egentligen ingen erfarenhet av det. Så man la extremt mycket pengar på att ha sina egna förare runt om i stan. Men det gjorde att man förlorade enorma pengar. Så man gick från att ha 30-40% marginal till att ha 10-15% negativ marginal. Och det var faktiskt Jim Chanos till exempel, den legendariska short-säljaren. Han var involverad i många av de här bolagen och var short för han såg vad som skulle hända när de var tvungna att investera i logistics. Men idag ser marknaden ut att Deliveroo är fortfarande starka i London. Just Eat starkare i den norra delen av landet. Och sen har du Uber Eats som är någonstans mitt emellan. Men Just Eat har ungefär 40-45% marknadsandel. Sen har Deliveroo runt 25 och så har Uber Eats ungefär resten. Men man märker ju det att det är mycket mindre rabattkoder som florerar i marknaden. Och folk bryr sig faktiskt om att tjäna en vinst. Så det är ungefär så marknaden har utvecklat sig nu då, det senaste.
Okej, okay. Och jag kan tänka mig när man väl gjorde förvärvet av Just Eat att det var i alla fall bra timing givet att världen gick in i lockdown. Så det måste ha varit en period där det åtminstone såg tämligen positivt ut.
Ja, man växte ju väldigt snabbt. Det är ju och sen kom ju lockdownen kom ju precis efter egentligen som man tillträdde förvärvet. Och ja, då växte man ju 50-60-70%. Och det såg ju bra ut. Ett annat problem var ju väl att Deliveroo då, den brittiska eller den British founder led kedjan, de var ju på väg att gå konkurs innan. Så de hade fått in pengar från Amazon faktiskt. Så Amazon är största ägaren i Deliveroo. De hade fått in pengar, men sen tog det ungefär 1,5 år innan konkurrensmyndigheten godkände detta. Och det gjorde att de kunde inte resa några pengar under tiden. Men sen sa konkurrensmyndigheten att om inte ni får de här pengarna från Amazon så kommer ni konka och då finns inte bolaget kvar, så vi kommer låta er göra den här investeringen. Så man behöll egentligen en konkurrent genom att lockdowns hände, annars hade nog Deliveroo kanske inte funnits med.
Men lite på samma tema, under covid så var det väl en annan rätt stor M&A-transaktion i sektorn och närmare bestämt Just Eat Takeaway. Också en av pionjärerna egentligen i sektorn, amerikanska Grubhub, som är, om jag minns rätt, startat i Chicago och primärt starka i liksom de typiska finansiella centerna i USA som Chicago, New York, Boston. Där la Jitse och gänget på Just Eat Takeaway ett bud, var det tidigt 2020 eller när var det?
Det var egentligen 3 månader efter att Just Eat hade gått i lås. Så man gick då, och investerare blev ju ganska rädda under den här tiden. För man gick då från att köpa Just Eat, skulle göra hela den integreringen. Men Grubhub hamnade egentligen på försäljningsblocket. Så Uber försökte köpa Grubhub. Grejen var att Grubhub var en också de här tidiga pionjärerna. Så man hade gått till börsen redan 2014. Och det var år innan många av de andra plattformarna inte ens hade skapats. Och man hade en helt ren marketplace-modell. Så man var väldigt lönsam. Man hade fokus på de finansiella städerna. Så framförallt på ostkusten. Så där hade New York, Chicago, Boston och som du sa. Där man hade en bra lönsamhet. Men sen fick de reda på att Uber Eats försökte köpa dem. Och då gav sig Eats in i leken. Och han lyckades köpa bolaget. 7,3 miljarder dollar. Idag är Just Eat, Takeaway och Grubhub värda 3,1 miljarder euro. Så det är ungefär hälften av vad han betalade för Grubhub. Så det är kapitalallokering på en nivå som man kanske inte uppskattar riktigt. Men jag läste faktiskt Grubhubs S1, så deras prospekt lite grann när det skapades. Så man hade inte så mycket konkurrens, utan man växte 70% på den tiden och man hade en marginal på 30%. Men tiderna förändrades ganska snabbt i USA. Så under tiden som vi höll på här i Europa, där det var lite krig i Tyskland, lite krig i UK, så började marknaden i USA vakna till liv ordentligt.
Det är ju lite symptomatiskt vad risken är när din största konkurrensfaktor är low cost of equity. Så i en rationell marknad hade antagligen Grubhub skapat sig ett monopol i USA, givet att barriers to entry för big marketplace, det är ju extremt mycket kapital som behöver komma på plats, och har du redan befäst en sån marknadsposition så borde det vara svårt att slå den. Men när du har enorma mängder kapital kopplat till låga avkastningskrav så är ju folk villiga att underwrita en sån idé att men låt oss gå in och försöka skapa ett nytt Blocket i Sverige och ni får 10 miljarder för att göra det. Och det är väl egentligen det som skedde med Uber Eats och DoorDash kapitalallokering i USA. Och bevisligen så fungerar det i termer att sänka Grubhub, men det kanske inte har fungerat i termer att skapa en enda lönsam spelare på marknaden.
Jag läste att idag faktiskt att Uber Eats, eller inte Uber Eats utan Uber som bolag, har gjort 35,5 miljarder dollar i rörelseförlust sedan man skapades. Och nu har man haft 2 kvartal tror jag, eller 3 kvartal kanske, när man har lyckats skapa någon form av vinst. Så det är ju, det har ju varit en lång tid som investerare har vilja att plocka förluster för att kunna vinna en av de här marknaderna. Och det är ju, ja, det är ju hemskt att vara en entreprenör som jobbar i en sån här sektor och sen får du att, ja, men pengar är gratis och det spelar ingen roll. Och folk ger bort din produkt gratis bara för att växa. För det enda du värderas på är då gross merchandise value, hur mycket pengar från konsumenter som kommer in. Men jag kommer ihåg det under coronakrisen. Det fanns ju de här nya delivery service som skapades i London. Och det fanns ett bolag som heter Getir som var en spelare som gick från, ja, men en halv miljard till 10 miljarder dollar värdering på typ 10 månader. Och man gav ju bort mat gratis. Så de 3 första orderna jag hade så kunde man beställa för 15 pund. Men du fick 15 pund i rabatt. Så, som jag kunde beställa för 16. Så var jag tvungen att betala 1 pund och så fick jag mat och grejer för 15 pund. Och det kunde man göra 3 gånger. Så man konkurrerade på en helt annan nivå. Och det är svårt om man försöker vara en rationell spelare i en sån industri.
Och på tal om covid, en timing, ja, typ sett så väntar man ju sig att covid var positivt för de flesta spelarna. Men just i USA så blev det väl nästan tvärtom på grund av regulatoriska krafter. Vad var det som hände i samband med covid i de stora städerna?
Först och främst så var det att folk började jobba hemifrån. Och det ska vi kommer komma in på det mer sen. Men DoorDash, de hade fokuserat mer på förorterna. Eller suburbs som man kallar det i USA. Medan Grubhub då hade ett stort fäste i de stora metropolerna. Men ingen åkte till jobbet längre utan alla jobbade hemifrån. Vilket gjorde att Grubhub växte inte så mycket under den här tiden. Medan DoorDash pingade över 100% tillväxt varje kvartal. Och sen visade det sig också att New York City till exempel, de skulle sätta in en cap i hur mycket kommission plattformarna skulle få ta. Och den hamnade runt 15%. Vilket gjorde att de som hade stor exponering mot New York till exempel, så vilket Grubhub hade med 40%, de kunde inte tjäna pengar i sin starkaste marknad. Och det gjorde att deras marknader föll bort för dem egentligen. Så på ganska kort tid så gick det snabbt att DoorDash plockade mycket marknadsandelar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Egentligen en perfekt storm. Du vet, för varje man har betalt mycket för covid som kommer och stänger det. För det, liksom tjusningen med vad stark i New York är ju någonstans att pricing power gör ett bra på food delivery exempelvis i New York, för du har en extrem densitet på kunder som köper kanske både lunch men primärt middag, som man för det mesta inte betalar för själv, utan du har liksom en food stipend från din arbetsgivare, vilket gör att du kan lätt skicka på några dollar extra för kostnaden och dessutom för delivery, så att man kan gå och göra något annat. Men det som tidigare var en styrka blir ju fort en svaghet, och kombinerar det med fyrkaps på toppen, så satt man ju plötsligt med tillgång som var något helt annat än det man trodde man hade köpt.
Mm. Nej, och det gick väldigt snabbt här. Och om vi går in på den andra spelaren i marknaden, så det är primärt Grubhub, Uber Eats och DoorDash som amerikanska marknaden ska handla om. Så Uber började med sin rides business, så den startades 2009 i Kalifornien. Och Uber Eats lanserades faktiskt inte förrän 2014. 2017 så skedde det en förändring i Uber Eats, och vd och grundare Travis Kalanick, han fick sparken av styrelsen på grund av massvis med rapporter av sexuellt ofredande. Och Kalanick skulle då gå vidare till att starta ett nytt bolag inom food delivery, men istället Ghost Kitchens. Vi kommer komma in på det med ett senare avsnitt, men han gick iväg, tog sina pengar från Uber och startade sitt nytt bolag. Och något som kanske, vet du var Uber lanserade sin första del av food delivery? Det var faktiskt inte i USA.
Nej, kan det vara till Kanada?
Alltså första stan var faktiskt Toronto. Och sen började man rulla ut ganska snabbt i Europa och även i USA. Och till skillnad mot Just Eat, Takeaway, även Grubhub och till stor del Delivery Hero, så byggde man helt sin modell på logistics. Som vi redan har gått igenom ganska, ganska mycket i detalj här. Men man gjorde enbart det, man brydde sig inte alls om marketplace. Utan här var det VC på steroider och man skulle växa så snabbt som möjligt. Och skillnaden är då att för Uber Eats som... Uber Eats hade ju då egentligen, de ville bara växa. Och ett recept för dem att växa var att man signade upp McDonald's i många marknader. Och man sa att okej, okay, vi kommer kunna växa det här så snabbt som möjligt för er. Okej, okay, vi kommer göra det här till en extremt låg kommission. Vi gör logistics, vanligtvis tar plattformarna 30-35%. Vi kommer ge er för 15-20%. Och man blåste på med logistics överallt tillsammans med McDonald's. Och som vi nämnde förut, då, McDonald's är ungefär 25% av volymen i vilken marknad som helst. Så man växte extremt snabbt. Man visste inte riktigt var marknaden skulle sluta eller hur stor del av marknaden det faktiskt skulle vara. Men man blåste på med vouchers och man blåste med rabattkoder mot kunderna. Och man blåste på med låg kommission mot restaurangerna för att bygga upp den här marknaden. Bygga upp sitt nätverk så snabbt som möjligt i många olika länder runt om.
Låter som ett bra sätt att börja ha en del kassaflöde, eller?
Ja, det är väl lite av de här 35 miljarderna då som, eller dollar, 300. Ja, men det är ganska sjukt att Uber som bolag har bränt 400 miljarder SEK sedan man startades 2009. Det är ganska absurd.
Det är nästan ett topp 10 bolag på Stockholmsbörsen om man sätter ett plus för det.
Ja,
det
är typ två evo liksom. Ja.
Man kan förstå, eller jag kan tänka mig att det är rational som dopas lite av det faktum att för mycket av liksom resonemanget måste ju varit att man såg att man hade positiva unit economics som säkert såg jättebra ut. Och allting handlade om så här, land grabbing, winner takes all. Man såg väl en tydlighet att det kommer aldrig finnas 20 sådana spelare på lokal marknad, utan det kommer finnas en, max två. Och jag gissar, givet att man hade kapital som mer eller mindre var gratis, så tänkte man att ja, låt oss försöka ta den här marknaden, punkt slut. Och sen om 50 år så kommer vi äga den och då kommer vi kunna skörda frukterna. Men givet att det har gått 10 år nu så ja, antingen så är det en timing-effekt eller så blev det för många irrationella spelare på en.
Det blev ju för många irrationella spelare och det blev ett race. Men det börjar utkristallisera sig nu vem som vinner. Det borde komma konsolidering i sektorn. Att några spelare måste bort. Och då kommer man nog börja kunna tjäna pengar här. Men då måste du också höja priserna mot kund. För kunderna måste i slutändan betala för det de får. För de har ju fått en subventionerad service de senaste 10-12 åren. Du betalar inte det faktiska priset. För ingen av de här plattformarna tjänar ju pengar idag.
Mm. Jag vet, du har nämnt det tidigare för mig och snackat om det här, att du har liksom kulturell differens i USA och reser i Europa med en större del av lönemodellen för de som faktiskt sköter logistics är att ja, du kan betala lägga löner på grund av att du har en DEX-modell på ett annat sätt i serviceyrken i USA. Har det varit en stor faktor i dels hur aggressivt man har kunnat gå men också hur pass snabbt man har kunnat skala eller?
Ja, det har varit en stor skillnad i varför man tror att varför logistics aldrig kommer fungera i Europa. Och det är just för på grund av ja, två anledningar egentligen. Den här frilansmodellen då som vi har i Europa, som har varit i Europa men som troligtvis inte kommer finnas kvar mycket längre. Det vill säga att föraren som levererar maten, de är inte heltidsanställda eller anställda överhuvudtaget, utan de får sina kronor när de gör en leverans och de är betald per leverans, och du får upp arbetet i appen och du klickar på att du accepterar eller nekar jobbet. Det gör att du inte behöver betala någonting när du bara sitter runt omkring och inte gör någonting, utan plattformen betalar ju enbart när du får det. Men det anses i vissa stater, till exempel New York nu då, nu har du faktiskt en minimilön per arbetare på ja, nästan $19, vilket är ganska högt givet att du bara gör 2-3 leveranser per timme, så måste det slås ut på leveranskostnader. Och sen är det också det att du har dricks också i USA. Så om man tittar på den fasta lönen som leveransarbetarna får i USA, den är betydligt lägre än vad den har varit i Europa. För i Europa får du bara pengarna från plattformen, så det ska täcka det ska täcka allting, bränsle för din moped och för att köpa en moped och hela den biten. I USA får du dricks, så då kan du räkna med att du får 3-4 extra dollar. Men då gör plattformarna så att de betalar lägre för arbetet. De kan betala 2-3 dollar istället för $5 som det kanske är i Europa. Och därefter så antar man att du kommer få dricks som är på en viss nivå. Och det betalar ju kunden på toppen. Det är ingenting som du har innan. Så det är också en annan anledning till varför den här modellen faktiskt kan fungera i USA till skillnad mot Europa.
Spännande. Vad säger han nya vd då? Hur länge har han varit där nu? Han har varit där några år, 7 år eller något sånt.
Ja, exakt. Så problemet blev när det uppdagades att Travis, ja, alla de här rapporterna kom fram och det läckte e-mail och så vidare. Ja, så började florera en hashtag som heter Delete Uber. Och jag tror att på bara någon vecka eller två så förlorade man 5-6% marknadsandel i USA inom ridesharing då till Lyft som är deras största konkurrent inom rideshare. Så han fick helt enkelt gå och man plockade in en person som heter Dara. Nu ska vi se om vi uttalar det. Dara Khosrow Shahi. Och det sägs att han först vägrade att ansöka till Uber, att han inte ville ha jobbet, men att då svensken Daniel Ek påverkade honom så att han faktiskt kom över till slut. Problematiken för Dara var att han hade ett optionsprogram på $185 miljoner som var in the money på Expedia, där han nuvarande var vd. Så det riktas att Uber betalade honom $200 miljoner eller 2 miljarder SEK för att komma över.
Jag vill minnas att även den gamla legenden Jeff Immelt ryktade som en av de potentiella att ta över i det läget. Han gamla General Electric-vdn, men att han tydligen brände ut totalt när han skulle presentera framför styrelsen. Så de kände att det kanske kan vara värt att betala 2 miljarder för att ta in någon som faktiskt vet vad han snackar om.
Jag tror att det blev det finns en podd med Dara också som vi kan säkert kan hitta. Jag tror att det också är på Acquired. Jag gjorde en intervju med honom. Vi kan lägga den i avsnittsbeskrivningen också.
Det finns ju även en, när vi ändå är inne på poddar, med Jits Garorn som vi skulle kunna skicka upp på för mig, som har några år på nacken och som är ett rolig intervju med hans creation story av Just Eat Dog, där man får en liten inblick i hans personlighet. Jag personligen kan känna att jag tar hellre några bärs med Jits än med någon av de andra grundarna i den här sektorn.
Ja, men jag tror det. Han är, ja. Jag vet inte, bra självuppfattning han har riktigt, men han är ganska... jag tror han är... Han är ganska manlig, han gillar att, ja, och mansplaining in things och jitsegrundare. I alla fall, vi vid den här tidpunkten då, när Dara kom in, så då hade vi Uber Eats, man var ungefär 20 länder runt om EMEA. Och när man expanderar ett land så kör man alltid huvudstäderna först och kanske de andra, tredje största staden. Så man var i 200 städer ungefär runt de här 20 länderna. En grej som var sjukt när de skulle relasera det i Kina, det var att man kunde inte riktigt konkurrera. Så du, när du går in i ett nytt land helt enkelt, och det här är inte för Eats utan detta är för Rides, men det kommer påverka Uber ganska mycket. Och det är att när man lanserade i Kina, så ger man ju ut först rabattkoder till de som ska åka taxi, så att de ska testa din app istället för den andra lokala appen. Och sen så ger du bättre betalt till förarna mot att göra det här. Problematiken var att man var tvungen att ge så mycket incitament till förarna och även till kunderna, att folk skapade algoritmer där man skapade fake konton, och taxiförarna egentligen inte gjorde några resor, utan de skapade små center där folk bara satt och skrev upp sig på nya profiler, där man sen gick in på Uber, beställde en ride, man tog riden själv och sen så körde man bara runt. Och så sög man då ut då, för man behöver inte betala så mycket för riden. Så säger att du betalar $5 för riden, men föraren fick 10 eller 15. Och jag tror att de gjorde miljarder i förluster på det här. Så kineserna känner så här klassiskt krig mot dem, liksom. Exakt. Så det blev ganska tufft. Men till slut var man tvungen att sälja sin kinesiska verksamhet till Didi. Ett bolag som också är listat då. Men man fick en 5% i andel i bolaget. Och samma sak skulle också hända sen i Indien, där man också sålde sin business till Zomato, och man fick 10% av Zomato mot att man gav bort sin business där. För man kunde inte riktigt konkurrera på så många ställen, och göra det här i Asien i en helt annan business än att göra den i USA och Europa till exempel. Man gjorde också så här i Mellanöstern, så man sålde sin business till Karim och man blev istället ägare där också.
Men sen skulle svensk, ja, i mixen, det är en svensk founder på Karima, tror jag, eller en co-founder.
Ja, stämmer. Och sen hände ju pandemin och sen började allting växa ganska snabbt. Rides, ja, det var ingen som tog Uber, jag tror det gick ner till 35% kapacitet eller till 35% av den ursprungliga efterfrågan. Och då började räddade väl Food Delivery bolaget egentligen, som man pumpade på ganska snabbt. Food Delivery brukar vara en ganska liten del av Uber, men det blev faktiskt mer än 50% ett tag.
Intressant. Vi blir lite långrande, men jag tänker, ska vi hoppa på en av de mer intressanta spelarna i mixen, och vi har redan nämnt om DoorDash, men lite baserat på den historien när vi har dött de här bolagen, så om vi går tillbaka till Takeaway, de grundades någonstans 2001, och det är lite intressant att man fortfarande 2012 då kommer på idén att starta en konkurrent i den här branschen, när Grubhub, de kanske inte var noterade då, men de var i alla fall en unicorn vid det laget. Hur kom det sig att DoorDash blev till 2012? Vad är deras founding story?
Alltså det var Tony Hsu, han som är vd och även grundare nu då. Han skapade ihop med några vänner, de pluggade ihop på Stanford. Men de skapade det som ett bolag som heter Palo Alto Delivery.com. Och därifrån så började det byggas, men efter att de fick VC-pengar så bytte de pengar till DoorDash.
Det skalar väl inte så bra i namnet heller kanske?
Nej, jag tror inte det, inte internationellt i alla fall. Men gubbarna började köra då egentligen att... Ja, vad som hände var att man bara, okej, men vi kommer inte ta städerna, för det finns ju en konkurrens där. Och det här var ju i och för sig innan då Uber Eats hade skapats. Så det här var ju 2012, och då Grubhub skulle nästan börsnoteras 2014 sen då. Men man, istället för att gå efter städerna och kriga med Grubhub, så gick man ut i förorterna, eller i alla villaförorter då som finns runt om i USA. Och man byggde starkt fäste på västkusten, och man fick in många av kedjorna, man lyckades driva volymer och man växte extremt snabbt under många, många år. Och man hade också en konkurrent i närområdet som heter Postmates, men de blev senare förvärvade av Uber Eats.
Okej, för de, DoorDash, även om jag kanske lät lite ärligande när vi började snacka om dem, de är ju ändå sektorledare i dagsläget kan man säga, och är väl lite av liksom sektorns darling. Hur tog man sig dit? Är det baserat på den strategin man hade från början och växte i suburbs, eller har man gjort något mer?
Ja, men det var så det hände, och sen kom ju pandemin och då flyttade ju alla till suburbs, så alla kunder, alla som brukade vara kunder på Grubhub som gick till, som jobbade i Manhattan men bodde på Long Island, de bodde ju där nu, och där fanns inte Grubhub med samma erbjudande, så då bytte folk ute. Och sen hade också DoorDash någonting som heter Dash Pass, där man betalar en viss avgift varje månad och så får man free delivery och även bonusar och sånt där. Och det blev extremt populärt. Jag tror de gjorde några raider ihop med JP Morgan Chase med deras bankkort. Och jag för mig att de hade 3-4 miljoner användare i alla fall där under toppen av covid. Och de har egentligen låst in sina kunder. Så det växte på extremt bra.
Och där kan man väl bara som en kommentar, vad jag förstått, som de här foodstipen som du tidigare hade när du satt och jobbade downtown på Manhattan eller liksom i Palo Alto eller vart det kan tänkas vara. Det verkar som att de blev location independent under pandemin. Så att om du hade rätt till mat på kontoret när du jobbade på det faktiska kontoret, så kunde du plocka med det när du jobbade hemifrån. Så betalningsviljan fanns ju fortfarande kvar, fast kunderna satt i suburbs. Så det måste väl varit en bra boost för deras affär, kan jag tänka mig.
Ja, men exakt. Och DoorDash har ju 60% marknadsandelar. Och jag tror det peakade runt 65 kanske, men man har inte tappat mycket marknadsandelar nu när vi ändå har en hybridmodell på arbete. Så man tog ju verkligen situationen och lyckades göra någonting utav det.
Om man techboom 2020, covid, gick till börsen, misstänker jag.
Ja, exakt. Man gick till börsnoterade december 2020. Jag kommer ihåg dagen, aktien var upp 85% tror jag första dagen. Man plockade in 3,8 miljarder dollar. Men stängningspriset första dagen tror jag var någon så här 185 eller 190 dollar eller något sånt där. Och idag ligger vi i 105-110, som du köpte första dagen. Så det är ju ganska, ganska kraftigt. Men och värderingen är inte låg. Alltså, de handlas ju till, earnings finns ju inga, men EV/EBITDA då 40 gånger ungefär. EV sales 4,5-5 gånger. Så det är inget billigt bolag, inget billigt alls. Men man gjorde någonting som var strategiskt bra. Det var ju att man fokuserade på Nordamerika. Man var ju helt fokuserad på Kanada och även USA. Man öppnade viss business i Australien på grund av en anledning, men som jag inte vet. Men förutom det så var man, till skillnad mot Delivery Hero till exempel, väldigt fokuserad på där man stod.
Disciplinerad. De verkar vara disciplinerade rent operationellt, men gjorde de inte något förvärv som var lite mindre disciplinerat som tog dem till Europa sen?
Ja, man köpte Volt, finska, som var en finsk startup. Så Volt hade väl rest 800-900 miljoner från VC dollar. Man hade väl en bra position i Finland. Och det var liksom... Men man hade ingen stark position i någon marknad egentligen, utan man såg sig som en Deliveroo med lite bättre restauranger, bra service, bra funktionerande UX och allt det där, bra app och så vidare och så vidare. Men bolaget hade inga starka positioner runt om i Tyskland eller runt om i Europa, utan det var ju Just Eat och Deliver Hero och Deliveroo som hade de starka positionerna, och även Uber Eats då, som var de starka i Europa. Men man betalade 8 miljarder dollar. Men man betalar ju med aktier. Om du värderas till typ 30 gånger sales själv, vad spelar det för roll? Ja. Det är bara papperspengar ändå.
Ja. Jag vill minnas att Equity Story, när man gjorde köpet också, att typ det Volt var så jäkla duktig på var liksom att kunna få snurr på delivery-modellen i low density areas. Så typ om du skulle starta delivery i Örebro så hade Volt liksom modellen för att göra det, och enligt dem själva gör det lönsamt. Jag vet inte hur det har gått så de har förvärvat dem, men jag är lite skeptisk fortsatt till liksom den här modellen i småstäder. Att det känns som att antingen kommer kunden vara besviken på leveranstiden, eller så kommer du själv vara besviken på lönsamheten.
Ja, det är ju svårt att leverera ett litet ställe där. Liksom, om du gör det i New York så har du kanske 4 pers i samma byggnad som ska köpa samma gång. Men om du bor i, jag vet inte, Örebro, då får du cyklat ända sedan stan och så. Du har inte alls samma densitet på att kunna. Så det är en svårare modell. Men man sa det att ja, men Finland är den värsta food delivery market i världen. Det är kallt så in i helvete. Allting är långt ifrån varandra. Det finns ganska få restauranger. Och det gör att om modellen funkar i Finland, då kan vi få den att funka överallt. Det var ju rationalen, kommer jag ihåg.
Ja, det finns väl sämre stories att spendera 8 miljarder dollar på. Eller?
Kanske.
Vad ska vi, något mer på DoorDash, eller ska vi hoppa över till det sista bolaget sektorn som vi redan nämnt?
Nej, vi drar över på Deliveroo. Så det var, Deliveroo skapades då 2014, och det var Will Hsu heter han, grundaren. Han var gammal banker på Morgan Stanley och han var trött på cash takeout till kontoret. Och efter att han hade bott i Singapore eller Hongkong, jag kommer inte riktigt ihåg, så flyttade han hem till London och startade Deliveroo.
2014, okej. Vad har de för fokus där? Är det samma som Just Eat? Är det marketplace och low-end restauranger? Jag antar kanske inte det.
Nej, men det var ju baserat mer i London. Så man byggde därifrån. Man har mer high-end, bättre unit economics för att varje order har ett högre värde. Vilket gör att om din kommission är 30%, men du har det på 500 kronor istället för 300 kronor, så är det lättare att få det att gå ihop. Och UK har varit den viktigaste marknaden, ungefär hälften för Deliveroo. Men sen så expanderade man också till andra hubbar, men det var mer finansstäder såsom Singapore, Hongkong, även UAE då, så Dubai och Abu Dhabi och liknande. Och sen 2019 så fick man in Amazon som största aktieägare. Vi gick igenom den situationen, vad som hände förut, men bolaget var ju nästan på rand till konkurs där. Men de fick in Amazon. Och till slut så gav konkurrensmyndigheten med sig.
De hade någon deal där med Amazon också, att om du hade Prime-medlemskap så hade du typ free deliveries eller något sånt, eller hur var det?
Ja, exakt. Ovanför 25 pund har jag för mig att det var. Så om du hade Prime-medlemskap så kunde du beställa på delivery utan att betala avgifter. Men ja, jag tror inte det var helt så här att oavsett vad du beställde, utan du var tvungen att beställa för visst ordervärde.
Okay. Och Amazon, de har legat kvar på samma ägarandel, eller för annars, de verkar vara mycket för att bundla sitt Prime-erbjudande. De har inte försökt öka sitt ägande eller minska sitt ägande i Deliveroo, eller?
Nej, det har varit helt still faktiskt. Jag vet inte om de har sålt kanske, för Deliveroo har faktiskt gjort en del återköp, så det är möjligt att det har kommit ut lite grann, men jag tror inte att de har köpt någonting. Å andra sidan så har ju Delivery Hero köpt in sig, de äger ju 7% av Deliveroo. Fast faktiskt innan vi gick in här i studion och började snacka så annonserade Delivery Hero att man skulle sälja sin stake i Deliveroo. Och ja, man realiserade en förlust på mer än 50% om man siktar på att sälja då för 85 miljoner pund ungefär.
Okej, de har väl en konvertibel som ska betalas hyfsat snart, så de kanske behöver pengar.
Och sen har de också de har konvertibler, men sen har de också Glovo, det här spanska bolaget som Delivery Hero köpte för inte så länge sedan. Man köpte in sig där som ökade exponeringen även mot Latinamerika och även Latinamerika och även Spanien.
När gick Delivery till börsen då?
Alltså det hände sedan 2020. Och man reste 1,3 miljarder pund. Och man hade faktiskt, man gjorde förluster på 200-300 miljoner pund per år då. Men nu har man faktiskt lyckats nå break-even ungefär. Men man har faktiskt handlat som en net-net ungefär under tid. Men vi får se vad som händer nu. Det känns som att bolaget, Amazon är stor ägare, så de kommer ju kunna blocka vad som än händer. Men det känns som att det kommer behöva komma till konsolidering i sektorn.
Det låter ju som det. Och det låter som det finns några spelare som en kombination av kan bli rätt intressanta. Å andra sidan så låter det som det finns en del jurisdiktioner där det kan vara mer eller mindre omöjligt att slå upp något. Och det kanske krävs lite mer kreativa grepp, typ att Just Eat Takeaway gör sig om med Grubhub. Och då kanske de kan vara en del av konsolideringen tillsammans med DoorDash, vem vet. Men och just Grubhub-steken har ju varit... Vad var det man betalade för det? Var det 6 eller 7 miljarder dollar? Jag kommer inte ihåg vad vi sa.
7 miljarder dollar.
Och där har väl det varit diskussioner om att man skulle vara villig att sälja den för 1 miljard dollar. Eller man har rekommenderats att sälja den för 1 miljard dollar. Så det är väl en fråga om vem som är villig att rycka plåstret. Nu verkar ju Delivery Hero vara villig att rycka plåstret i Delivery i alla fall. Men det brukar bli inga på vattneteffekter och sånt där.
Nej, men jag menar börsvärdet på Just Eat är väl 3,5 miljarder dollar idag. Kan man få in 1-2 miljarder dollar på att man... Vad man säljer Grubhub i USA, så kan man köpa tillbaks 30% av börsvärdet. Grejen var ju att Just Eat handlades ju till ett 30 miljarder dollar, eller dollar börsvärde. Så man var ju 10 gånger större börsvärde än vad man är idag. Alltså det här har ju varit en dumpster fire av kapital som har eldats upp i den här sektorn. Det har ju varit, alltså industrin, om vi tittar på hur industrin har utvecklats över tid, så började det ju med att man ersatte telefonorders, att folk ringde sin take-out restaurang och fick det skicka till sig, att det flyttades online och det växte ganska snabbt. Men sen kom logistics-delen och det gjorde att det blev väldigt tufft för dem som försökte ha en lönsam modell i sektorn, för man lyckades inte försvara marknadsandelar. Och då är man ju rädd också att folk ska starta med logistics, bygga upp ett starkt nätverk och sen gå på marketplace. Men du kan inte skapa marketplace från scratch där du går runt och knackar på varje restaurang. För de kommer bara, okej, men varför ska vi vara på dig? Vi är redan med de här och de och alla kunderna. Mm. Men om du redan har kunder genom logistics, så är det klart att då kan du bygga din repertoar eller ditt utbud av restauranger i närområdet. Det tar ju extremt mycket tid och du måste vara runt och liksom dunka, eller liksom dunka väska och knacka på restauranger. Men det är en extremt lång, tar ju lång tid, men det kanske blir lösningen att logistikrestaurangerna, eller att de som kör logistics idag, tvingas in och köra mer marketplace, för att det är faktiskt där pengarna tjänas.
Japp, och så har man väl sett liksom en tekniktrend som har följt den här sektorn med, där man har gått från när Jitsi startade var liksom en knackig desktop på motsvarigheten till Spray såg ut, till smartphones, till numera liksom fullt integrerade appar med ändå bra tracking och bra visibilitet på delivery times när du får det tämligen, det tycker jag i alla fall, kundupplevelsen är rätt bra med de här. Är det minsta problem med orden så du bara klaga och så får du oftast maten gratis.
Alltså du.
Det är min bild i alla fall.
Alltså, jag säger det. Det är ändå VC-kapital som betalar det. Så.
Ja, det är väl fördelar.
Ja, i alla fall. Nej, men det är ju en bättre upplevelse. Du har ju mycket bättre utbud av olika kedjor och grejer som folk faktiskt känner igen, istället för att bara ha liksom kebaben på hörnet. Och då blir det ju att om folk får det samtidigt som man också kan ha koll på sin order och allting sker liksom konsoliderat, och du ofta inte betalar ett högre pris för att din order är subventionerad. Det är klart att då väljer folk det. Men om folk faktiskt ska betala det, vad det priset, vad det kostar, så kan det bli tufft. Men om vi tittar på skillnaden mellan USA idag och även Europa då, så det är stor skillnad i börsvärdena på bolagen. DoorDash värderas ju till 40 miljarder dollar, Uber 135. Då har du ju två bolag där i och för sig med Rides också, men Deliveroo 2 miljarder, Just Eat 4 miljarder och Delivery Hero är 7,5. Jag menar, det är inte så mycket kvar av de här. Och jag menar, Delivery Hero är på 22 kronor, eller 22 euro aktien. Den var väl uppe 140 som max. Just Eat var väl en bra bit över runt 100 också. Den är nere i 15 nu. Delivery är väl också ner betydligt mer än 50% sen IPO. Så det har inte varit en bra sektor att investera i alls.
Nej. Det verkar vara lite en industri med starka viljor också, så jag tänker, för när du drar de siffrorna så tänker man ju logiskt att alltså, då borde ju DoorDash eller Uber kunna gå in och plocka åtminstone selektiva marknader från Deliveroo eller Just Eat eller Delivery Hero. Men har jag förstått det rätt så hatar alla vd:arna i den här branschen varandra, så att det kanske finns en del personlig prestige som blockerar den dealsen, och de flesta av dem är storägare med.
Ja, garanterat. Jag menar, alla hatar varandra. Så det finns ju vissa som kanske gillar eller hatar varandra lite mindre, men överlag så är det ju ingen... Ja, det finns ganska mycket rivalitet, tror jag. Om vi kommer tillbaka till industrin här, så alltså tillväxten var ju plus 100% under covid. Nu har det kommit ner, det är väl runt noll eller strax positivt. Men även om konsumenterna har det tufft så ser vi ju att bolagen börjar röra sig mot fritt kassaflöde. Så Just Eat Takeaway, de är ju positiva på fritt kassaflöde nu. DoorDash är väl, ja, inte riktigt. De har gjort en halv miljard dollar i förlust de senaste 9 månaderna. Men de har ju 60% marknadsandel. Och det är också en fråga man får ställa sig. Om du inte har 60, om du inte är lönsam när du har 60% marknadsandel, när ska du bli lönsam då?
Troligen aldrig, eller när kunderna börjar betala vad det kostar.
Ja, exakt. Men vad händer då? Då blir det att konkurrensen kommer ta in. Och då hamnar man ju där igen. Så du kommer ju aldrig vara tillåten att driva en långsiktigt lönsam modell. För då kommer Uber Eats komma och säga, ja, men nu kan vi ju tjäna lite pengar här. Och vi har ju den rights och subventionerar allting. Och då kommer vi fortsätta. Och det görs ju lätt. Det är ju bara att ge ut mer rabattkoder. Om du ger ut rabattkoder, så om du ger bort halv maten för halva priset det kostar. Jag menar, det är inte svårt att sälja gratis mat liksom. Det är ganska enkelt. Och sen har vi har ju den europeiska modellen har ju också två stora nackdelar. Först och främst var vi inne på dricks, men det andra är arbetslagstiftningen här i Europa. Det beror på hur man ser det, men i USA så är man ju tillåten, och även i Storbritannien så är det ju tillåten att inte anställa dina förare. Så du kan liksom ha en aktion på app som föraren använder där de accepterar eller nekar, och då skickar du ut först ett jobb, och så om ingen säger ja, då skickar du ut jobbet igen och så lägger du på lite mer pengar. Så du har ju algoritmer som hela tiden känner av, så det är som en effektiv marknad hela tiden. Men om du ska anställa föraren, då måste du också betala den tiden som inte föraren faktiskt levererar någonting. Så du måste betala de 15 euro i timmen, minimilön. Ja, då kommer du helt plötsligt att du kommer du sitta med den här personens lön oavsett om du levererar eller inte. Och det kommer göra det mycket svårare att flexa upp och ner arbets. Och det gör modellen mycket, mycket mer komplex. Och alla har ju kört med en frilansmodell. Men det där kommer nog förändra sig, för EU har ju sagt nu, de sa i december förra året att vi kommer inte tillåta det här längre. Så i USA och UK kommer fortsätta, men då verkar det som att det kommer bli även retroaktiva böter för de som är i Europa. Och det är väl framförallt Delivery Hero med Glovo som de köpte under 2021. Som verkar som att de har hundratals miljoner euro i potentiella böter som de kommer behöva betala.
Ja, då förstår man att de vill sälja Delivero.
Ja, exakt. Så vi får väl se vad det tar vägen. Men det är väl, de bränner nog ett par hundra miljoner euro också i Spanien. Så vi får se vart det tar vägen.
Just Eat har väl varit mer, eller i alla fall marknadsföringsmässigt positionerat sig som att de har varit mer compliant vad det gäller. Men jag kan tänka mig att det är en del jurisdiktioner och de har sina problem också.
Ja, så är det. De verkar ha... De har inte fått några böter eller liknande, utan det är enbart Delivery och Delivery Hero och även Uber Eats som har fått. Jag menar, Uber betalar inte ens moms i Storbritannien. De fick ju en miljard pund i backdated fines för att man inte hade betalat moms. Så de här plattformarna spelar inte riktigt på samma villkor som alla andra.
Vad ser du, några uppenbara konsolideringskandidater i liksom nuvarande skick, eller behövs det splittas upp på något sätt?
Det var ju intressant. Delivery Hero försökte väl ge sig på att köpa Deliveroo, så den brittiska delen. Jag tror att det var mycket för att man hade en kassa på balansräkningen som man skulle kunna kommit över. Om man betalade med cash, med aktier, tog över kassan, så hade man fått en miljard pund som man hade kunnat använda till att driva bolaget vidare. För Delivery Hero är inte lönsamt idag och man har ganska stora skulder. Så jag tror man har 7 miljarder euro ungefär i skuld och börsvärdet är ungefär 7,5 miljard. Så man sitter i en ganska tuff situation. Så vi får se vad det tar vägen. Annars så tror jag att DoorDash köpa av Just Eat Takeaway hade varit... Det är absolut mest logiska steget. DoorDash betalade ju 8 miljarder för $8 miljoner för Volt. Volt hade ju inga starka positioner någonstans. Köper man Just Eat Takeaway, man kanske kan få det för 8 miljarder till och med i dagsläget. Jag menar, bolaget värderas ju väl till 3,5-4 miljarder dollar på börsen. Så du kan köpa ett monopol i Tyskland, monopol i Nederländerna, stark position i UK tillsammans med många andra. Alltså Polen till exempel är man marknadsledare också. Och sen har du flera andra europeiska länder där man också har stark position. Och man hade också blivit vinnaren i Australien där man är, har ungefär 30% marknadsandel var tillsammans med Uber Eats.
Okay. Men med elefanten i rummet att man antagligen skulle börja dumpa Grubhub då, skulle jag gissa.
Ja, jag tror det, men det kan man nog lägga ner, tror jag. Då där så har 40 miljarder börsvärde, jag stigit 4. Ja. Du kan ge bort 10-15% av ditt bolag för att få ett, ja, den absolut största spelaren globalt. Jag tror det är en ganska bra deal att göra. Ja. Frågan är om det kommer gå då, men Jitsi äger på 8%, så han har ingen blockering eller möjlighet att blockera.
Men det finns inte takeover laws i Holland eller lite speciella. Jag för mig det är någon sån staggered process. Att det blir typ en freezing period när man lägger ett bud som gör att man öppnar upp för att det blir en auction. Jag kommer inte ihåg, vi kan kolla på det till nästa avsnitt. Men det är
jag för mig det är nog 270 dagar eller något sånt där. Eller det kan, man kan pusha det ett år. Och det gör att man inte kan köpa ut bolaget. Och då kan ju andra budare komma. Alternativt att man hinner köpa tillbaka så mycket så att man kommer över 10%.
Mm.
Det skulle man inte se som orimligt heller.
Nej, inte när det gäller Jitsen.
Nej.
Va, men ska vi summera dagens avsnitt? Du får gärna göra det. Do the honors.
Ja, exakt. Så jag tror faktiskt att Deliveroo, DoorDash, Delivery Hero, de är olönsamma. Uber tjänar pengar på sin rides-del eller bildelen. Men man tjänar inga pengar på food delivery. Men därutöver så är det en spelare som har potentiell lönsamhet, Just Eat Takeaway. Och Marketplace är ju en väldigt fin affärsmodell. Det är svårt att bryta sig in och plocka en varje enskild restaurang. Men problemet är att så mycket kapital har flödats in. Så frågan blir ju egentligen nu då, är det en bra modell att investera i när kapitalet inte är så aggressivt som det är? Jag känner mig orolig för att logistik... plattformarna har blivit så pass stora och att de kanske inser att okej, vi kan vara break-even här, men vi kommer försöka ge oss in på marketplace-modellen också. Tidigare har vi sett att det inte har skett alls för att det gör att kunderna inte riktigt vet vad de får längre, utan man kan inte ha tracking, man kan inte ha den här delen, vilket gör att det kanske är liksom ödet att de här plattformarna ska hållas separat. Så det är möjligt att det aldrig kommer bli så, men jag vet inte, det är svårt att betta på, och det är en väldigt snabbrörlig industri. Det sker mycket hela tiden. Vanligtvis är det är ju trevligt att investera i industrier som inte går för fort. Det gör det ju väldigt svårt att hålla koll på allting, och man blir lätt sårbar för risker som man inte har koll på. Men om man bara hade kunnat köpa en marketplace-modell där man visste att konkurrensen inte skulle vara så tuff, ja visst. Men då kan man lika gärna köpa typ Advinta och liknande bolag. Så frågan är vad värderingen ska vara på det här. Jag vet inte riktigt. Nu är det väl 7-8 gånger EBITDA för Just Eat kanske. Är det lågt nog? Kanske inte. Men jag hade nog hellre köpt något small cap där man kan få liknande värdering men med mindre huvudvärk i konkurrens och så vidare. Sen klart, det finns ju ett helt klart tydligt takeover case här. Så det är möjligt.
Absolut. Nej, jag håller med. Och jag tycker det är utmaningen. Kolla på typ Just Eat standalone, så är det ju lätt att köpa in i det caset standalone. Men sen är ju nackdelen att de verkar på en irrationell marknad, och man har ju fått en del skit som investerar. Man har legat lång dem de senaste 5-7 åren. Så undvik gärna irrationella branscher. Det finns lättare ställen att tjäna pengar på.
Sen är frågan om Just Eat Takeaway kommer få en monopolsituation nu i Europa på grund av att arbetsregleringen ändras. Och att ja, de andra som inte har marketplace i Europa, att de måste anställa sina förare. Då kommer deras priser gå upp 20-30% för att man måste betala för tiden som de inte levererar. Det kommer göra deras produkt mycket sämre, för att du kommer inte kunna ha lika många förare ute som sitter och väntar på att få orders, utan du kommer ha ett visst antal. Och när om det blir för mycket beställningar, att det regnar eller liknande, ja, då kommer ingen få sin mat, och så kommer det bli en mycket mer komplex modell. Så möjligheten är ju att, ja, att Europa blir egentligen ett monopol för Just Eat Takeaway. Och om det är fallet, att ingen annan kommer kunna göra business för att de inte har marketplace-modellen utan bara logistics i Europa, och att det kommer göra att konkurrensfördelarna, ja, då är nog Just Eat Takeaway ganska, då kan man ju måla upp ett ganska bullish scenario där de kommer kunna växa en 10-15% kanske framgent med höga marginaler och extremt hög return on invested capital. För du har ju egentligen inga investeringar i en marketplace-modell, utan det är ju enbart till logistics då. Om du ska äga den in-house så är det väldigt kapitaltungt. Men om du ska ha det på marketplace, så är det en väldigt bra modell. Så om vi ser tecken på att regleringar inom labor eller inom arbetskraft i Europa börjar slå ut de andra modellerna, då tror jag man ska långa i Just Eat Takeaway. Då finns det nog ett par 100%, kanske till och med mer än så, uppsida i aktien.
Det låter som en bra slutkläm.
All right. Har du några innehav eller äger du någonting som vi har snackat om idag? Vi snackade om Borg i början, så det äger vi båda två.
Ja, det äger jag. Äger inte något av det andra vi snackade om i början. Jag har en liten skvätt i Just Eat Takeaway, dessvärre. Jag har inte kunnat sälja den än. Men den ligger kvar i en av portföljerna, så jag inte kollar så ofta.
Alltså, köpte du den där?
Vad fan kan det ha varit? Ja, men det var nog, den är nog ner 75% i alla fall. Men jag tror jag har parkerat den på barnens konto, så det är inte min huvudvärk.
Ja, det är bra. Ta stopp bara. All right. Ja, men kanon. Ingenting som vi har sagt idag ska ses som rådgivning eller rekommendation. Och gör egen analys innan du tar något investeringsbeslut. Så får ni ha det så bra till nästa gång. Och nästa vecka kommer vi nog släppa en dag senare, tror jag. Och det beror på att kommer vara på ICE på tisdag. Så får se hur det blir. Och då tänkte vi direkt rapportera lite. Eller inte direkt rapportera, men vi tänkte rapportera vad vi hittar där.
Det låter bra. Då tackar vi för idag och så ses vi nästa vecka. Ha det gott.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.